Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ber. Kom, o Jesus, väck mitt sinne och bered mig med ditt ord till den stund som snart är inne då jag kommer till ditt bord. Nådens bord dit själv du stiger kärleksfullt från himlen ner. Där din salighet du viger den som dig sitt hjärta ger. Amen. Temat för den här söndagen och för den här predikan är tacksamhet. Jag kommer att behandla tacksamhet lite från olika synvinklar idag. Vi ska börja med att se vad jag hittar när jag googlar eller sökte på internet på ordet tacksamhet. Wikipedia sa att det är en känsla eller en attityd inför något som någon annan har gjort. Den handlingen som kan ge upphov till tacksamhet är något som A, någon på något sätt har kostat personen som utför den här handlingen. Eller för det andra, det upplevs värdefullt för den som känner tacksamhet. Eller C, det var en medveten handling av den som gjorde det. Det här kan leda till tacksamhet, känslor av tacksamhet. Det här låter ju även vettigt för oss kristna, hur vi använder ordet tacksamhet. Men den här sökningen gav också en annan sida av det här ordet tacksamhet. Det stod 8 skäl till att visa tacksamhet. Där räknar skribenten upp följande. Att tacksamhet skapar flera relationer. Tacksamhet förbättrar vår fysiska hälsa. Tacksamhet förbättrar psykiska hälsan. Tacksamhet ökar empati och minskar aggression. Tacksamma chefer får hängiven personal. Tacksamma människor sover bättre. Tacksamhet förbättrar din självkänsla. Tacksamhet ökar din mentala styrka. Och man skulle kunna säkert plocka på ännu mer på den här listan. Samma sida gav även läsarna tips om hur de ska öka sin tacksamhet. Man kan konstatera att tacksamhet i de här två fallen, dels det vi läste om på Wikipedia och dels den här andra sidan gav, ett två olika typer av tacksamhet, hur man använder det. Den ena är instrumental, det vill säga att det är ett verktyg som man använder för att åstadkomma något och försöka åstadkomma något. Men den andra som vi också hittar i Bibeln, så märker vi att den är en reaktion på något. Tacksamheten kommer som en reaktion. Så att vi känner tacksamhet på grund av att vi har fått något. Ordet som används i vår predikotext idag är eukariston. Det känner ni kanske igen, eukariston. Det används i ordet eukaristi. Och det är ett ord som används om nattvarden, framförallt för den romersk-katolska kyrkan kallar nattvarden till eukaristi. Och det kommer från instiftelseordens, där vi läser instiftelseorden, så säger vi att han tog brödet, tackade Gud och gav åt dem. Det här, just det här ordet tackade Gud, det här eukaristi. Och det här ordet finner vi i den formen 38 gånger i Nya testamentet. Och där alla de här gångerna så är det en djup tacksamhet man känner till Gud. Det är som en tillbedjan, den här tacksamheten. Och vi kan konstatera att den betydelsen som tacksamhet hade i de här åtta skälen till tacksamhet som vi läste upp har en helt annan betydelse än den här senare. Där vi kan säga att den är en konsekvens av Guds godhet och nåd, den här eukariston. Att det skapar i oss en sån tillbedjan av någonting vi har fått. Och det här ska vi se lite mer på idag. Men man ska alltid börja med att studera var texten finns. Vilket sammanhang den står i innan man går för att läsa den. Det är jätteviktigt att man sätter först fast var texten finns i Bibeln. Det är Lukas evangeliet. Och Lukas evangeliet kan man säga har som huvudtema Jesus Kristus, Guds tjänare. Och första delen av det här Lukas evangelium är från 1-4 där han beskriver hur han förbereds för tjänst. Från 4-14 till 19-27 så talar Jesus om hur Jesus predikar, undervisar, uppsöker och hela människor. Och sen i tredje delen, den här sista delen, så berättar Lukas om hur han tjänar och öppnar upp dörrar till Guds rike genom att lida, dö och uppstå igen. Det är från 19:28 till 24:53, alltså slutet av kapitlet, slutet av evangeliet. Nu befinner vi oss i den här andra delen som var från 14 till 19, kapitel 4 till 19. Första delen i den här 4 till 19 är från 4:14 till 9:15. Där berättas om Jesu verksamhet i Galileen, och andra delen i den här mittensektionen talar om Jesus på väg till Jerusalem och vad som händer. Hon undervisar, botar och hela människor. Han är både fysiskt på väg till Jerusalem, märker vi på flera ställen att de beskriver det, på väg till Jerusalem. Men också hur han förbereder sig för det stora som ska hända i Jerusalem i sista delen av Johannes evangeliet, Lukas evangeliet. Denna berättelsen om de 10 spetälska kommer in som ett exempel på vad Jesus just talat om. Lärjungarna hade hört Jesus tala om förförelse, dess konsekvenser och hans förmaningar och uppmaningar att vaka, tillrättavisa och förlåta varandra så ofta som det krävs. Ni minns kanske det här stället. För fast din broder skulle synda mot dig 20 gånger på en och samma dag, ska du förlåta honom, säger Jesus, om han kommer och ber om förlåtelse. Inte konstigt att lärjungarna ber Jesus om mera tro, varpå han svarar att det kommer inte an på hur mycket tro ni har, för redan en liten tro kan utföra storverk. Ni minns att han pratar om tro som ett senapsfrö. Det räcker för att flytta berg. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att tjäna varandra utan hänseende till vad du känner inför tjänsten. Gör det som på dig ankommer. Han avslutar den här sektionen innan vår vers med att säga: på samma sätt ska också ni säga när ni har gjort allt vad ni har fått i uppdrag att göra. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Och plikten i det här sammanhanget var ju, ni minns ju att lärjungarna frågade om mera tro. Och han sa att det är inte tro som du kommer an på, utan du ska bara följa det han har sagt. Du ska tillrättavisa, du ska vaka över varandra. Du ska tillrättavisa varandra och förlåta varandra. Och strax på det här så kommer en berättelse om hur Jesus helar på ett mirakulöst sätt 10 spetälska. Han botar dem inte där och då, utan ber dem att fylla av sin spetälska. De hade inte sett ett tecken ännu på att de hade blivit frisk. Så ber han dem om att gå för att visa sig för prästerna, för att de skulle bli friskförklarade av dem. De här människorna var ställda utanför samhället och de skulle hålla sig borta så länge det var oren. Så det var ganska otänkbart för dem att gå till Jerusalem och visa sig för prästerna och bära fram ett offer, tackoffer, när det var ännu orena. Men det gick. De hade säkert hört talas om, ryktas om Jesus och vad han kunde och hade gjort med andra sjuka. Men själva hade inte sett något tecken ännu på eller bevis på att det var friska när de vände om och gick sin väg. Det är just det här som Jesus har strax innan bett sina lärjungar att göra. De skulle utan att se förändringen i sin broders liv handla så som om den redan låg för handen. De skulle handla i tro på hans och förlåta honom. På detta och förlåta honom. Med andra ord, tro och lita på att han kommer att ändra sig innan de har sett en enda frukt av bättringen. Om bara han kommer att be om förlåtelse. Och det här skulle göra helhjärtat ännu sjunde gången han kommer att be om förlåtelse samma dag. Ännu sjunde gången skulle lita på honom och ge honom full förlåtelse utan baktankar. Varför? Jo, på samma sätt som dessa tio spetälska gick för att det var Jesus som befallde dem att gå, så ska Jesu lärjungar också göra det de blir befallda av samma orsak. Det här tio handlade i tro. Och orsaken att de gjorde det var för att Jesus hade med kraft bevisat sig vara Guds son. Som vi läser om på ett annat ställe. Orsaken för att vi ska handla i enlighet med Jesu ord är och förbli densamma. Det är Jesus som har sagt det. Lukas konstaterar bara att medan det var på väg dit blev det rena. Jesu ord hade kraft och fungerade. Och alla tio blev rena. Vi läste, när en av dem såg att han var botad, vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var en samarit, eller var samarier. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom denne eller den här främlingen? Och han sa till honom, res dig och gå. Din tro har frälst dig. Det behövdes inte mycket tro. Det behövs lydnad och villiga hjärtan att tjäna i enlighet med den tro och övertygelse du har fått. Jag har ofta tänkt på hur snar jag är att be om hjälp och bistånd när jag står inför svårigheter och bekymmer. Men hur tungt det är att sen ge Gud äran när det verkligen slutar väl. Man glömmer så lätt bort det. Plötsligt står man där med en lyckad produkt eller en övermänsklig prestation och glänsar. Trots att vägen dit inte var kantad med annat än förtvivlan, oro och uppgivenhet. Som ständig följeslagare. Vi talar både om tur och otur, oflyt och otrolig medvindar. Som om vi plötsligt drabbas av ödestro eller karma-influensa. Istället för att ödmjukt bekänna, jag stod rådlös inför den här prövningen och denna uppgift. Och hela mitt inre frustade och gastade fram osammanhängande böner till Gud om bistånd och räddning. Vilket han i sin stora nåd befann mig värdig. Inte på grund av något hos mig, utan fullt, helt och fullt på grund av hans godhet. Hans ledning och bistånd, utan hans ledning och bistånd vore jag ingenting och skulle ha stupat eller drunknat i förtvivlans träsk. Mångfald. Dagligen räddar han mig och för mig fram, medan jag tror mig allt för ofta vara min egen lyckas med Och jag undrar över hur skulle det blivit om jag gjort annorlunda istället. I teorin vet vi alla att varje andetag och hjärtslag, ja varje sekund av våra liv, sker endast med Guds tillåtelse och hans goda vilja. Den dag han inte längre står ut med det ogudaktigas dårskap eller väljer att avsluta en troende människas liv, står det honom fritt att så göra. Trots denna kunskap går vi allt för ofta i strid med Gud om orättvisor i våra liv. Och vi har åsikter om att han som är allsmäktig och allvetande borde ha gjort annorlunda. Vi som bara ser till en del. Vi söker orsaken till motgångar och framgångar allt för ofta utanför och vid sidan av den uppenbarade kunskapen som Gud har gett oss i sitt ord. Och avser att detta står oss fritt att göra. Vi har otroligt lätt för att be Gud om förlåtelse. Att vi ber honom förlåta oss allt det som våra stolta och dryga jag uppenbarar för oss. När vi kommer till korta och inser vår synd. Vi tror inte alls att det här är farligt för vårt eviga väl. Medan vi går i taket över lite spilt mjölk eller ett krossat glas som någon vi älskar just har gjort sig skyldig till. För att inte tala om hur vi reagerar om du förstört något mera av ekonomiskt värde eller känslomässigt värde. Vår syndfull det blir så konkret när vi kommer i ljuset av Guds sanning med dem. Det som Jesus talar om strax inom vår text är så omöjligt att efterleva i det dagliga livet. Hur ska jag då finna krafter och orsak att tacka honom och prisa honom mitt i det här nederlagen? Att Jesus frågade efter de 10 andra som också blev helade gjorde han inte enbart för deras del, utan han gjorde det för att undervisa lärjungarna något. Framgång eller välsignelse leder inte automatiskt till tacksägelse. Medan de alla 10 var spetälska var de på samma nivå och umgick som vänner. Men nu när de var renade blev det annorlunda. De 9 andra gick för att rena sig och för att bli upptagna i samhället igen. Men den som kom tillbaka tillhörde inte deras samhälle och var ingen de längre umgicks med. Han var utanför förbundet och judarnas religiösa lagar. Som friska hade han ingen han behövde visa sig för i Jerusalem eller bära fram något offer där. Men han kände att han hade orsak att tacka. Han var medveten om storheten i hans helande. Han vände om och gick till honom som helat honom och bad honom med vördnaden. Han tillbad honom med den vördnaden som tillkommer bara Gud. Du har blivit helad från din spetälska, som synden ofta liknas vid. Du har inte bara delvis fått helande, utan ditt helande beskrivs och liknas vid en ny födelse. Du har blivit född på nytt av vatten och ande. Du har blivit född på nytt genom dopets välsignelse. Och du har fått alla dina synder förlåtna. Du var satt utanför gemenskapen med Gud. Men nu är du hans barn. Du var död, Men nu lever du. När du är redan Guds barn genom tron på Jesus Kristus här och nu, så låt mig också säga till dig, nedtryckta arvinge av det eviga livet. I Kristus är också din tröghet och ovillighet att förlåta överskyld. Med hans fullkomliga görande och lidande lydnad. I Jesus fanns inga övermodiga tankar och ingen dryghet. I det ögonblick du insåg din synd och sände en bön till Gud om förlåtelse, från den stunden förlät han dig. Gud ser bara Jesus, hans fullkomlighet, när han ser på dig. Så min vän, lyft din blick och se bort från dina misslyckanden, upp till den fullkomliges fullkomlighet. Den fullkomligheten tillräknas dig, allenast av Guds nåd och godhet, men den är din. På grund av Jesu förtjänst och lydnad. Du behöver inte tvivla på din förlåtelse och din upprättelse. Lika lite som du behöver tvivla på att det som Jesus gjorde på korset räckte till. Du benådade, renade, rensa därför ut i kraft av detta glada budskap. Evangeliet om Jesus Kristus och hans ställföreträdande lidande och död på korset. Rensa ut alla mörkrets tankar och onda känslor du bär på. Dessa håller dig fången och hindrar dig från att vända dig med en sann hjärtats tillbedjan och uppriktig tacksamhet och glädje till den treenige guden. Allt han har gjort och allt jämt gör för dig för att uppehålla och bevara oss i tron och i det saliga hoppet om ett arvslott i himlen, är i sanning något att ständigt tacka och prisa honom för. Må han alltid hålla oss i denna kunskapen ödmjuka, med ett ständigt förlåtande sinne mot varandra i väntan på hans återkomst i härlighet. Och låt oss alla instämma med Johannes i hans slutbön. Maranatha, kom Herre Jesus, kom. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp och kärlek och tålamod in till änden, och vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.